Du lyssnar på Mitt liv som hund av Reidar Jönsson. Uppläst av mig, Reine Brynolfsson. Kapitel 1. 1959. Snöflingorna hypnotiserade mig. Jag blev sömnigare och sömnigare, men var tvungen att hålla ut. Tänk om jag så förbi min station, gick av i fel och förvirrad störtade ut i den vita, kylslagna tundran där vargarna lurade, färdiga att slita sönder mig. Det vore oförlåtligt och ovärdigt en trapper. En trapper får aldrig göra något fel. Ett enda misstag i konsten att överleva, som att göra upp eld eller att rätt sköta sina hundar, betalas med livet. Mörkret föll. De stora, luddiga snöflingorna rusade snett in mot vagnens immiga fönster. Vagnsljuset grävde flämtande en tunnel i det förbirusande landskapet. De vita snömassorna störtade om och om igen, samman i miljarder söndersprängda bitar, medan tåget envist tuggade sig vidare. Och jag blev mer och mer utmattad. Tyvärr var min egen varghund, Sickan, pensionerad. Tjock och sladdrig låg hon säkert framför någon öppen spis och drömde om tidigare strapatser, medan jag ensam fick klara mig så gott jag kunde på den smalspåriga järnvägslinjen djupt inne i Småland. Men som tur var fanns det inga vargar i Småland vintern 1959 i februari. Det var bara något som jag låtsades. Jag brukar göra så. Det känns som ett sällskap att vara någon som Jack London skulle kunna titta på. Ibland får jag till och med en känsla av att jag bara är en massa påhittade personer. Känns ungefär som om jag vore ett hotell dit människor flyttat in med allt sitt pick och pack, där de slipper betala räkningen så länge de håller mig i sällskap. Ja, det blir lite rörigt. Men så har också vuxna jämt varnat mig. Min ständiga läsning i undanskymda hörn var osund. Smörjan rinner in i huvudet och täpper till barnasinnet. De kunde ju inte veta att jag letade efter något när jag läste. Jag ska berätta om det en annan gång. Äntligen gled tåget in vid stationen. Min morbror stod nere på perrongen och vinkade, precis som han hade lovat. Jag krånglade mig av, ganska stolt över att ha bytt tåg och fått allting med mig. Min morbror sa ingenting. Hans ögon rann, näsan också. Han var rena katastrofen. Stammade några gånger utan att jag förstod om vad. Jag tyckte att det var tjusigt med oss två på den öde och nersnöade perrongen och tåget som tjöt och tuffade iväg. Det var ryskt på något sätt. Han tog mina väskor. Vi började gå längs den nersläckta stationsbyggnaden och sen upp för backen förbi kyrkan. Den låg tyst och mörk med gravstenarna som ett alplandskap i miniatyr. Jag smög in till min morbrors sida. Upp i backen berättade han att vi var på väg till Lundqvists taxi. Hade vi tur fick vi åka med någon annans beställning till bruket. Det gjorde väl inte mig något att vänta. Jag förstod att det blev billigare så. Att det var jag som kostade. Pengar är något jag förstår mig på. I långa tider har jag inte gjort annat än kostat pengar för andra. På sätt och vis var det ett ekonomiskt avgörande som fick mig att åka till min morbror. Andras snikenhet fick mig på fall. Gjorde att jag inte längre ville stanna hos fabrikören. Jag har inte lust att tänka på det. Det är roligare med min morbror som rökte pipa med piphuvudet upp och ner och som hämtat sig lite från sin ledsna uppsyn. Snön föll fortfarande i stora och luddiga flingor förbi gatljusen där han stannade och försökte skämta om att vi skulle åka skidor till bruket istället. Han släppte mina väskor, låtsades skida ner för backen, for in i en driva och försvann. Jag försökte skratta så gott det gick. Det var väl ment.